En podcast från Sportbladet.
Framför mig så sitter Jonna Aderteg. Och du gnuggar precis lite i händerna för du har lite blåsor misstänker jag. Eller?
Ja, jag körde precis i baren innan intervjun nu så att det har lite små ont.
Precis, hur, jag får se där. Är det, ja, oh gud, ja, det syns ju inte här igenom. Men valkarna kan man inte säga att de kommer inte undan, de finns där.
Ja, de finns här.
Gör det extra, är det just baren som gör ont eller mest ont förstås?
Ja. Ja, men det är därifrån det kommer.
Mm. Men ni har skydd va? Men de...
Ja, jag har skydd men tydligen så hjälper det inte jättemycket mina händer. Det blir så här i alla fall.
Men du, alltså hur nu sitter jag på Jonas händer och det är stora valkar liksom. Hur får du bort dem? Går du på och får hjälp med det? Eller hur
nej, men vissa tar en fil och filar men när jag gör det så händer det ingenting. Så jag, ibland så får jag typ ta klippa i dem.
Du klipper i dem alltså? Ja. Åh, ja. Men det smällar man får ta när man är en av världens bästa gymnaster på bar.
Ja.
Det är okej liksom, det är baksidan.
Ja, nej, det är lugnt.
Det är lugnt. Men det är, just efter du har kört också kan jag tänka mig att det är umma lite.
Mm.
Och det var så för, ja du har en vår bakom dig med väldigt bra resultat i världscupen. Mm-hmm. Du har vunnit i världscupen i Bär och du har tagit ett silver va?
Ja. Nej men jag är jättenöjd med mina prestationer som jag har gjort nu under ja, den tidiga våren. Och det känns väldigt bra framåt ja, EM som är nästa vecka.
Precis. När vi ses så är det bara några dagar kvar till du åker och ska till Montpellier i Frankrike. Med vilka förväntningar och förhoppningar åker du dit då?
Men jag försöker ju liksom hålla mina förväntningar ganska låga och mest fokusera på min prestation, vilket jag alltid gör. Det känns alltid som att det viktigaste är att liksom få ut det bästa av min prestation och att man liksom kör igenom sina serier och att ja, men mer fokus på prestationen än på placering.
Mm.
Men samtidigt så vet jag ju att om jag kör bra så kan det ju gå bra. Och jag har som målsättning att ta mig till final både i mångkamp och i bär.
Precis, och i bären satte du personligt rekord i kvalet här för några veckor sedan i världscupen. Mm. Innan finalen då var över 15. Var det en sån här magisk gräns?
Ja, eller? Men det är verkligen en sån här drömgräns som man... Ja, men har drömt om att uppnå och ja, men det var väldigt, väldigt kul att komma upp i den poängen och liksom veta att man har den kapaciteten.
När man har passerat en sån gräns, händer det något inombords då? Att man, du vet, någon spärr som släpper eller hur skulle du beskriva det?
Nej, men jag skulle säga liksom att det, ja men framförallt att man liksom förstår att man, vad man kan och att man liksom verkligen att det är möjligt att komma upp i den nivån och i den poängen.
Vad är maxpoängen i världs? Det borde jag ju kollat upp då, men
det finns ingen maxpoäng på det sättet, utan man kan egentligen nå hur hög poäng som helst.
Jag menar, hur långt har någon nått? Vad är den högsta poängen, vet du det?
Alltså, jag tror... Vet inte riktigt, eftersom att de byter i reglementet hela tiden så kan det ju liksom, så inom gymnastiken så följer man inga liksom så här världsrekord för att det ändras hela tiden och det är olika med olika domare och så, men upp mot 15-5 tror jag i alla fall.
Men då är du kittlande nära.
Ja.
Ja. Och just domarna som du pratar om, vet jag inte hur många domare som var just på de här senaste världscupstävlingarna som kommer vara på EM, men jag misstänker att några av dem är där.
Mm.
Många kanske.
Ja, men det är de. Det var många av de riktigt duktiga domarna och de som kommer vara på EM som har varit på de här världscuperna, så att det är jättebra för mig att ha liksom varit där och visat upp sig och visat vad man kan och vilka poänger man kan uppnå och så.
Hur mycket sitter det liksom hos domarna? För det är ju en bedömningssport också då att de har det på näthinnan vad du gjorde några veckor tidigare.
Ja, men jag tror att det betyder väldigt mycket. Det är ju som sagt en bedömningssport och ja, men, vad domarna tycker spelar väldigt stor roll. Och det kan skilja sig ganska mycket på samma serie på poängen beroende på vilka domare det är som är där. Och om de har liksom sett den och man har visat upp sig och de har liksom sett att man kan uppnå höga poänger, så har de liksom det i baktanken förmodligen när de dömer.
Och nu kan man pjäska inte med domarna sådär. Man går inte förbi och ler lite extra.
Eller? Jo, men det försöker man ju göra. Men det tror jag alla gör.
Har du några knep där?
Nej, jag försöker bara vara trevlig och så.
Så man råkar liksom hamna på hotellet i samma hiss liksom.
Ja.
Eller, pratar man då? Eller?
Ja, men då är det liksom hello, hello. Nu försöker jag vara lite trevlig så. Men ja.
Ja, för det är en del av sporten liksom.
Ja, men man, nej, men man har väl alltid respekt för domarna och försöker hålla sig på bra sida med dem. Eftersom att det är ju de som ger poängen i slutändan.
Men du har inte sett några så här konstiga knep som några konkurrenter har använt mot domar som du har tänkt att du vet, kommer med äpplen eller mutor? Eller?
Nej, något sånt har jag inte sett. Jag tror att... Jag hoppas att det inte försiggår.
Vad bra annars om man smyger upp en liten present sådär på rummet. Liksom. Ja. Förhoppningsvis så är domarna så pass professionella så de köper inte det ändå. Ja. Men intrycket på något sätt ändå, hur man uppför sig kanske ändå liksom, sätter avtryck.
Ja, men jag tror det. Jag tror att de är ju trots allt liksom människor. Mm. Så.
Vi ska återkomma till det, för det är så mycket som är spännande där. För det är ju en sport som är en otroligt fysisk prestation. Men du har ju också det här konstnärliga, liksom, att du måste visa, liksom, hålla min och vara stark på andra sätt. Men om vi bara håller oss fast lite vid EM, så är det Berren som du ändå ser väl som din främsta liksom, medaljchans?
Ja, absolut. Det är ju bara 8 stycken som går till final i Berr och... Det är ju ja, men betydligt svårare att ta sig till final än i mångkamp där det är 24. Men sen när man väl är i final så är det ju närmare en medalj än i mångkampsfinalen då.
Och mångkampen, nu var du på den senaste världscupen också i final i...
Bom och fristående
var
ja,
det.
Jag körde inte hopp för att om man ska kunna komma till en final i hopp så behöver man hoppa 2 hopp. Men för att tävla mångkamp så behöver man bara 1 hopp. Så jag har bara 1 hopp. För att hoppa inte min starkaste gren. Nej. Så att jag körde bara 3 grenar på världscupen.
Men alltså att ändå nå till final i 3 grenar, det bottnar ju för att du kan nå långt i mångkampen också på EM.
Ja, jo, men, nej, men jag är en... Jag skulle väl säga att jag är en mångkampsgymnast och barrgymnast. Så att jag satsar både på mångkamp och barr.
Din barrserie då, är det en serie som du känner någon liksom som extra inför? För det är en serie som du har jobbat med en del och utvecklat. Hur väcker den starka känslor inombords? Ja. Liksom? Eller blir man kär i sin barrserie?
Jag kan väl säga så att när den funkar bra så är vi bra kompisar. Men den kan väl också göra en väldigt arg om det inte funkar. Så att ja, det är väl en... lite både och. Lite varierade känslor till bara serien kan jag säga. Men det är ju liksom mitt starkaste redskap. Och liksom där jag vet att jag har störst chans att lyckas och allt sånt. Så att det är absolut min favoritredskap.
Ja, och när gör den det arg då?
Ja, när det inte funkar. Ja.
Men det är inga speciella liksom, passager i den som du känner är... För det är ju, det
ja, men jag har ju alltså, flera olika övningar i barrserien. Och det är väl... Nu, vissa övningar tycker jag är väldigt svårare än andra. Men det är samtidigt liksom en hel serie. Jag ser ju mer som... Ja, men, jag vet inte.
Den ska flyta?
Ja.
Vad är det svåraste momentet ändå i serien?
Jag tror att det svåraste momentet är mitt i serien. Då gör jag en peak catcher, heter det. Och då så, ja, vad ska jag säga, man sätter på fötterna och sen snurrar man runt och släpper och tar tag i en.
Det låter ju som en jättelätt, det är så, eller hur?
Gud, ja, det är så svårt att förklara.
Ja, nej, men jag menar att det låter fruktansvärt svårt. Ja. Det är inte någonting som man kastas upp i och själv.
Nej, nej. Men den övningen har ett svårighetsgrad E, heter det.
Mm.
Så det går, de lättaste övningarna har ett A och sen så går det ner till H, tror jag till och med. Och det här är då en E-övning som jag sen kombinerar med en D-övning. Mm. Så att det ger ganska mycket poäng.
Mm. Hur mycket har du tittat på att hitta de där svåra kombinationerna som ger dig dem? Alltså, jag misstänker att du ändå ligger så högt du kan i svårighetsgrad.
Ja, ja, men det är ju alltid en balansgång mellan att göra så svårt som möjligt och så rent som möjligt, alltså med så lite avdrag som möjligt. Så att för att få så hög poäng som möjligt så kanske det inte alltid lönar sig att köra det svåraste heller om man får mycket avdrag. Men ja, när jag får till liksom den här serien riktigt bra så har jag lite avdrag och svår utgång. Så att då, det är då det blir bra poäng i slutändan också.
Är det något moment i den som du känner liksom sådär, nu kommer det här liksom? Eller kan man inte ha, får man vara lite blank liksom och mer bara systematiskt fokusera på steg för steg?
Ja, men det är inte så bra att liksom ha, oj, nu kommer den här övningen, utan man försöker liksom att hela tiden bara fokusera på, ja, men tekniken och hitta rytmen i serien och liksom tänka på de här små grejerna som tränaren brukar säga när man väl liksom kör.
Om vi skulle kasta ut dig här i hallen då, det syns ju inte med här, men bakom det rummet vi sitter i, tränarrummet,
ja,
så är det ju en enormt stor gymnastik här med alla redskap som behövs för att utöva elitgymnastik. Om vi bara skulle slänga ut det här, om du bara så här kastade ut, vad hade du gjort då? Finns det någonting som så här väcker extra glädje i det? Eller är det liksom mer att ja, men nu går vi in och värmer upp och gör de här bitarna som vi ska göra?
Jag vet inte, alltså om jag, när vi tränar så är man ju liksom väldigt fokuserad. Mm. Då har man ju sitt program liksom och då kör man bara det. Men om man skulle leka så vet ni, skulle jag väl gå till trampolinen eller någonting.
Ja, det är den som är rolig. Ja, men så finns inte kanske så mycket utrymme att leka, eller gör ni det?
Inte så ofta, ibland.
Mm. Om du skulle beskriva då Eskilstuna gymnastikförening, där den svenska gymnastikeliten har samlats och du är en av dem. Hur viktigt är det för dig att ni har det här liksom, hallen och gemenskapen som har blivit här de senaste åren?
Nej, men det är jätteviktigt, framförallt liksom den här gruppen av tjejer som vi är, när vi pushar varandra och vi stöttar varandra och hjälper varandra hela tiden och vi liksom tränar tillsammans varje dag och ja, men är väldigt bra vänner. Och sen så har vi Sebastian och Helena, våra tränare, som ja, men som liksom är, ska vi säga, kärnan i till vår framgång. Alltså det är de som har liksom deras kunskaper som har liksom lett oss alla, gjort att Eskilstuna har blivit så bra. Och sen så har vi ja, men en väldigt bra support här i Eskilstuna med ja, men allt från vår sponsor, vi har en sponsor, Rekene Sparbanken, som har gjort att vi fått mer pengar till att åka iväg på resor, och vi har SOK som gör att vi kan äta mat, middag här efter träningen varje kväll, vilket gör stor skillnad för mig som bor själv. Istället för att jag ska behöva gå och ställa mig och laga mat efter träningen så kan jag liksom äta på en gång. Och
det finns en liten restaurang här, ja, så där finns det middag till er.
Ja. Ja, precis. Och så vet jag att jag liksom får i mig bra mat varje dag och så. Nej, men det är ju verkligen, det är nästan som ett centra här i Eskilstuna nu.
Vi sa det när vi kom på parkeringen att det ligger en liten bit utanför Eskilstuna liksom. Men, men jag kan tänka mig på helger och sånt där att det är väldigt mycket folk i rörelse och väldigt mycket, och på kvällarna att det är mycket ungdomar som är också tränar. Är det, liksom, känner du det? För ditt liv är ju väldigt mycket här.
Ja, nej, men jag är från början från Västerås. Mm. Och så jag tränade med min mamma när jag var fram tills jag var 14 år. Och sen så kände jag liksom att, eller både jag och mamma kände att om jag vill göra det här på riktigt så är det nog till Eskilstuna man ska åka, för att här fanns liksom Sebban och Lena och den här gruppen av tjejer. Och man märkte liksom att de började bli väldigt, väldigt duktiga och de tränade liksom på ett annat sätt mot hur jag tränade hemma i Västerås då med mamma, där hon liksom, hon var inte utbildad tränare på samma sätt, utan vi liksom testade oss fram. Men till slut så liksom kände vi att det är Eskilstuna man ska vara om man vill, om man verkligen liksom vill gå framåt.
Och där här har du ju också dina tränare som jobbar i landslagsverksamheten då också samtidigt, så att det blir väldigt likt från det ni tränar här ut till ett mästerskap när de också är med.
Ja, men precis. Det är ju väldigt bra. Så är det ju inte alltid i andra länder att de har sin hemmatränare när de är ute och tävlar med landslaget. Men jag har ju i princip alltid antingen Sebastian eller Helena med mig när jag är ute och tävlar. Vilket är väldigt skönt när man liksom, de vet hur jag funkar och jag vet hur de funkar och så.
Hur väl känner de dig?
Ja, jag tror att de känner mig väldigt bra.
Ja. För det blir ju så när man tränar mycket och går igenom framgångar och motgångar och det är tuffa perioder, så lär man känna varandra.
Mm. Nej, men de... Jag tror att de ofta vet vad jag tänker och känner.
Mm. Och är det bara skönt eller kan det vara jobbigt också att vi har någon som är ändå kan läsa en så väl?
Ja, men det är väl både och... Ja. Det är väl i träningssituation så är det väl väldigt bra att de liksom, ja men de kanske ser att jag är trött och kanske de tänker att ja men nu måste vi köra lite lättare så att det inte händer någonting, eller de ser att ja men nu är hon på, nu kan hon liksom köra.
Vilken fas är du i just nu? En vecka inför EM?
Ja men just nu är jag liksom igång, nu är så nu så är det bara egentligen. Nu är det den lättaste perioden kvar skulle man säga, när man trappar ner lite grann, kör lite färre antal, finputsar.
Energin i benen kommer.
Mm.
Släpper på det lite, känner du det?
Ja.
Eller har du börjat släppa så pass nu eller?
Ja, nej, men jag kände på tävlingen nu i helgen att det kändes väldigt bra. Så att
Och då har du ändå ett litet snäpp till kanske.
Precis.
Men du, beskriv då, hur ser din vardag, liksom träningsvardag här ut? Du flyttade från Västerås hit och bor ensam.
Ja.
Ja. Du fyller 20
ja.
I år. Ja. Mm. Så du är inte jätteung, men nej. Ändå ung. Skulle du kunna laga mat själv?
Ja, ja. Absolut. Nej, men jag en vanlig dag när vi tränar 2 pass så börjar vi 7:30. Och så tränar vi till 10:30. Så då tränar vi 3 timmar. Sen så åker jag hem och lagar lunch och vilar lite. Och ibland så åker jag iväg och fixar något ärende eller vad jag nu för mig. Sen så börjar vi träningen igen 3:00. Och så tränar vi till 6:30. Och sen så... äter vi middag tillsammans och pratar lite och sen så åker jag hem.
Och då behöver man sova, låter det som.
Typ.
Många timmars träning.
Ja.
Sen är det ju många timmar ute i hallen, men det är också kanske inte alla effektiva timmar, för det är ju mycket moment där ni liksom...
Mm. Ja, det är ju inte så att man liksom är ute och springer i 3 timmar i rad, utan man liksom kör ju och sen så får man koncentrera sig och så kör man igen. Men det är ju ändå aktiv tid, men det är ju inte som att, om jag ska säga, det är ju inte som att springa, vara ute och springa i 3 timmar liksom, utan...
Nej, men nej. Det är tuff träning och det är många timmar. Vad i träningen är jobbigast liksom, fysiskt och mentalt?
Fysiskt så är det väl, i vissa perioder så kör vi ganska tuffa uppvärmningar med mycket fys och styrka, och sen liksom i uppbyggnads perioder så är ju styrkan väldigt tuff. Sen så är det ju också tufft när man ska gå från att börja att köra sina moment till att börja sätta ihop dem i serier. Det tar ju väldigt mycket på kraften om man liksom kör ett moment och sen går man och vilar, jämfört med om man ska köra 8 moment i rad liksom, till exempel i baren eller på boomen eller vad som helst, blir det tuff träning. Men sen i den perioden jag är i nu så är liksom inte mina serier är inte jobbiga längre. Det är inte som när jag körde första gången i bären och tyckte att det var jättejobbigt, utan nu har jag liksom jobbat upp formen, så att nu är det mer mentalt. Det är mentalt att man liksom, ja, men så när in på tävling så vill man liksom att det ska sitta varje gång, och man vill liksom förbereda sig, så då är det mer mentalt tufft.
Hur får du hjälp mentalt där? Så har ni mental tränare också, eller är det tränarna så här som hjälper och stöttar er?
Ja, nej, det är tränarna. Men, och vilket har funkat väldigt bra för mig i alla fall. Och ja.
Men du, mamma där då som var din tränare länge, vilket är nog rätt vanligt för inom många sporter runt om i landet. Beskriv där då er resa tillsammans. Hur liten var du när du började?
Jag var ungefär 3 år tror jag. Så att mamma hade åkt på gymnastik när hon var liten. Inte på någon hög nivå, men hon hade tyckt att det var väldigt kul. Och därför så tänkte hon att... Ja, men hon tyckte att jag skulle få chansen att testa och se om jag också tyckte att det var kul. Så hon startade en barngrupp tillsammans med några kompisar. Och sen då var vi liksom i en skolgympasal och körde lite... lekar och ja, sådana saker. Och sen så märkte hon väl att jag hade talang för gymnastik, i alla fall lite grann. Så att det blev ju, ja, men duktigare och duktigare. Och sen så fick vi börja träna i en riktig gymnastiksal. Och sen ja, liksom bara har det flytit på. Jag alltid tyckte att det har varit väldigt kul och alltid varit väldigt envis och velat varit bäst. Och ja, när jag var liten, jag var... Helt hopplös.
Säger du själv?
Ja, men jag förstår inte hur mamma orkade med mig. Om någon annan klarade en övning först, då var det liksom katastrof.
Aha, då blir du arg.
Ja, eller om jag inte klarar någonting. Eller,
hur började du gråta då? Eller
ja, och blev jättearg. Och vi fick åka extra till träningshallen för att jag behövde klara saker, tyckte jag. Och ja. Men jag utvecklades hela tiden och liksom har alltid, måste jag säga, så har jag liksom alltid varit i toppen i Sverige, liksom bland gymnasterna i min ålder. Men sen så när jag kom upp, när jag liksom började märka hur hårt de tränade här i Eskilstuna och hur duktiga de blev, så kände jag liksom att jag... Nej, men jag förstod att det är liksom här man ska vara om man verkligen vill lyckas. Och jag hade aldrig liksom nått den nivån jag är på nu om jag hade fortsatt med mamma. Utan det är verkligen tack vare Sebastian och Helena.
Mm. Och det är klart, man kommer man till en elitsatsning så kanske man behöver liksom en annan kunskap då bakom.
Men,
men 14 är ändå rätt länge med mamma. Han är liksom tonårsarv på en också. Jag kan tänka mig att man har den här mamma-dotter-relationen som kan... Det är påfrestande i en gymnastik.
Ja, verkligen. Och nej, men jag tycker verkligen att jag har mycket bättre relation med min mamma nu när det bara är min mamma än när det var både och jag var tonåring. Och det var nog skönt för oss båda när jag bytte hit.
Vad heter din mamma?
Veronica.
Veronica, ja. Mm. Men hon har ändå lagt en bra grund, får man ju säga.
Ja, men absolut. Och jag...
Eller hjälpte till att lägga en bra grund. Så ska
jag säga. Och jag hade ju liksom bra prestationer då också. Mm. Även om liksom mer då i Sverige, mer nationella. Men det kanske liksom inte riktigt hade räckt internationellt på samma sätt.
Men någonstans kommer man ju till ett vägskäl där. När man ligger i den åldern och man ska satsa, att man behöver hitta kanske den verksamhet. Hur har du fått ihop det med skola och sådär då?
Jag bytte till Eskilstuna när jag gick i 8:an. Så då i 8:an så gick jag kvar i skolan i Västerås. Och sen så fick jag skjuts varje dag fram och tillbaka. Vilket var påfrestande såklart. Sen så i 9:an så skulle vi börja träna morgonpass. Och då bytte jag skola till en skola här i Eskilstuna. Men bodde fortfarande kvar i Västerås, så då åkte jag tåg på morgonen. Och så
tror jag, hur tidigt åkte du då?
Ja, men då åkte jag tåg 6:30 tror jag.
Ja.
Och sen så slutade vi väl vid 7 på kvällen då. Så då...
Det var långa dagar.
Ja, men verkligen. Så sen när jag började gymnasiet så flyttade jag hit till en lägenhet. ja, sen så gick jag.
Så du flyttade hemifrån när du började gymnasiet?
Ja.
Ja, det är ändå hyfsat tidigt.
Mm. Men det fanns, jag kunde ju åka hem på helgerna och så, så att det var ju ändå okej. Okay. Och ja, men sen i gymnasiet så gick jag en linje som hette samhälle och idrott. Så då kunde jag träna en del under skoltid. Och sen så hade jag ganska anpassad skolgång i och med att jag liksom kom ofta sent och gick tidigt.
Hon var borta på resor och
ja, men precis. Så att jag fick ju göra väldigt mycket hemma och väldigt mycket eget ansvar. Och ja, men jag pluggade väldigt mycket, kan jag märka efteråt. Nu när jag har gått ut gymnasiet, det är väldigt skönt att
slippa.
Ja, verkligen. Och liksom ja, kunna ja, men istället åka till, tillbaka till lägenheten mellan passen och vila istället för att åka till skolan och sen på kvällen kunna ja, men vad vet jag, titta på tv eller ja, vad som helst istället för att jag satt liksom och pluggade. Jättejobbigt.
Och gick ut med bra betyg då, eller?
Ja, ganska. Mm.
Precis. Och det hänger det ihop med din inställning på gymnastiken? Att liksom ändå vara duktig? Liksom.
Ja, men det tror jag. Jag vill... Jag har alltid varit bäst på allting och jag vill ju ha liksom högsta betygen i skolan också. Precis som att jag vill bli bäst i gympan.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men du, skolan är avklarad, men hur får du pengar nu då? Du tjänar kanske inte miljoner som fotbollsstjärnorna, eller?
Nej, men jag har stöd från SOK. Så därifrån får jag som ett stipendie, vilket ja, men är jättebra. Det, annars hade jag ju liksom varit arbetslös. Nu känns det ändå som att jag har det här lite grann som ett arbete, även om det liksom inte är... Ja, men som om jag skulle kunna ta ett riktigt jobb. Men nej, men det är jag väldigt tacksam för. Och det liksom gör verkligen att jag kan satsa ordentligt.
Så du har liksom den ekonomiska förutsättningen ändå för att kunna liksom...
Ja, med lite hjälp från mamma och pappa fortfarande.
Ja, det är så. Ja,
ja, men det är ändå... Kan säga, det blir bättre och bättre. Så att...
Men privata sponsorer, hur funkar det? För gymnastiken är ju en, internationellt sett en jättestor sport och svår sport. Men får inte det utrymmet i svensk media till exempel?
Nej, det är inte så lätt att hitta sponsorer. Jag har inga personliga sponsorer. Utan
har,
det enda...
har du inga personliga sponsorer?
Nej.
Uff, ja.
Utan det enda vi har är liksom den här... som sponsrar Eskilstuna, alltså vår träningsgrupp, Rekanebanken då.
Men du har liksom inga... nu kommer jag här, du har inte byggt ditt personliga varumärke.
Nej.
Nej. Men det är ju rätt vanligt annars att många som har individuella idrotter, att man får göra det.
Mm.
Du tränar.
Ja.
Ja, det är där du lägger din tid.
Ja.
Och då när vi tittar här på det här laget så ska ni på lag VM, så är ni kvalificerade till hösten är det.
Mm.
Och kan kvala till ett OS med ett lag.
Ja.
Det hade ju varit lite stort om Sverige hade lyckats med det.
Det hade varit väldigt stort. Det är ju första gången Sverige är i en sån här situation där vi liksom har chansen att kvala vidare. Det är första gången vi liksom kvalat vidare från förra VM. Men vi tränar på väldigt hårt nu inför det VM:et och vi verkligen gör vårt bästa för att nå så långt som möjligt.
Och det tänker jag på när man varit på OS och sådär, när de spatserar in, spatserar jag ju gymnasten.
Ja, ja.
Så när de kommer liksom Kina, USA, så här, det ser ju väldigt maffigt ut. Mm. Och så kommer alltid då svenskarna, du eller Veronica, har kommit ensamma liksom.
Ja.
Hur mycket skulle det betyda för dig att få vara på ett lag på OS 2016?
Det är väldigt stor skillnad att åka iväg på sådana här tävlingar som lag jämfört med att åka själv. Jag har egentligen bara varit på VM som ett riktigt lag där man liksom har, det har varit ett starkt lag. Annars så har jag oftast varit själv eller tillsammans med någon gymnast. Jag har varit med Ida Gustafsson väldigt mycket och någon gång med Virre, Veronica. Så att det gör liksom, det blir ju en helt annan grej att åka som ett lag då när man både utanför hallen och inom träningen när man liksom kan hjälpa varandra lite mer och man, ja, man liksom får lite mer gemenskap liksom. Men framförallt så är det väl stor skillnad utanför hallen.
Mm. Ja, ni hinner ha lite kul ihop liksom. Ja. Hinner göra annat än att ligga på hotellet och fundera på blåsorna på händerna.
Ja, eller något.
Men du, i laget då så finns ju Virre, Veronica Wagner, som har varit en stark symbol för den svenska gymnastiken. Hur viktig är hon för dig?
För mig är hon ju en kompis.
Ja. Precis, ingen symbol för svensk gymnastik utan en kompis.
Nej. Ja, men, ja. Men det blir ju så. Det, även om när jag var liten så såg jag ju upp till Veronica, eftersom att hon var ju Sveriges bästa gymnast och så. Men allt eftersom man liksom har blivit duktigare och duktigare och äldre så har man liksom mer, ja, man blivit kompisar. Just nu så ser jag liksom henne som min träningskompis och självklart så har hon ju väldigt mycket erfarenhet och ja, men hon är väldigt kunnig också inom gymnastiken. Hon är väldigt, hon verkligen, precis som jag, älskar gymnastik och har, är väldigt insatt i ute på Facebook mycket och liksom kollar allt som händer. Så att på det sättet är hon ju väldigt bra. Hon vet väldigt mycket.
Hur är hon som kompis då? Alltså, för hon verkar ju vara en tjej som kan ställa krav liksom.
Ja, men det är jag också. Så att men hon är väldigt, väldigt snäll tjej och väldigt rolig och kul att prata med och så, ja.
Och hon har dessutom hunnit med en sväng som expertkommentator. Det var hon väl under OS, va?
Ja.
Hur var det då? För helt plötsligt att hon är en annan roll och skulle kritisera dig.
Ja, jag har faktiskt inte hört så mycket vad hon har pratat om. Men jag hoppas att hon var snäll.
Ja.
Så bra saker, det jag har hört har varit bra saker. Så att
du har inte lyssnat på sändningarna efteråt?
Jag vet inte. Jag har väl hört en del, men det har ju varit det. Det har väl låtit bra då.
Ja, precis. Men sen har hon då gjort den här comebacken. Är du ändå imponerad över att hon klarar av det med tanke på att hon är ju ändå äldre och det är ju en tuff liksom.
Nej, men jag förstår inte hur hon gör det. Hon var liksom borta i, jag vet inte om det var 2 eller 3 år. Sen kom hon tillbaka och tränade hon några månader. Sen är hon liksom inne i det igen. Jätteduktig på att liksom, ja, men, komma tillbaka. Och verkligen, man märker att hon har tränat länge för hon kan liksom sina saker. Och, ja, men, jag är väldigt imponerad av det.
För det borde inte gå det på att säga att vara borta flera år och sen ändå ta sig tillbaka på den nivån.
Nej, man tycker det. Själv tycker man att det är svårt när man har varit ledig en vecka. Ja.
Det räcker och så känner man att man tappar för mycket.
Ja.
Vad betyder det att, jag menar, ni två i det här laget då, med, du har ju också erfarenheter. Mm. Hur långt kan det räcka, tror du?
Nej, men jag tror absolut att topp 16 är möjligt. Mm. Annars så skulle vi inte ha det som mål. Men det gäller ju verkligen att alla håller sig hela och att om vi som fortsätter träna på, att man, ja, men försöker höja sig hela tiden och ser varje dag som, ja, men som att varje dag är viktig och allt det här.
Du När man tittar på gymnastiken då, så pratar man mycket om de här timmarna, liksom, de extrema mängd träningar ni lägger ner och tidiga år. Mm. Och det finns också många som är kritiska och tycker att föräldrar och ledare pressar barnen liksom, och ungdomar alldeles för hårt. Det är en sak kanske när man är 20 för att man har ta ställning själv.
Ja.
Hur har du sett på den, alltså den kritiken som har varit? För jag misstänker den kan du inte ha undgått ändå.
Nej.
Liksom.
Nej, även om man liksom har försökt att inte tänka på det så mycket för att ja, men liksom, det känns så främmande eller vad man ska säga. Men det är klart att det är tråkigt när man liksom när den sporten som man liksom älskar och som man håller på med och som egentligen är liksom mitt liv, när det kritiseras så starkt. Och sen så jag vet inte, det känns väl som att det enda som jag tyckte det kändes som var att det pratades mycket, men det var aldrig någon som var och liksom tittade på vår träning eller var liksom inne i hallen och ja, men, eller frågade oss gymnaster eller sådana saker.
Under vilken period var det?
När det kritiserades.
Det här, liksom, för det kom en utredning, det kom en utredning 2012 tror jag det var. Där kritik och gymnastikförbundet själv har ju också tittat på hur det verkligen ser ut. Men det var under den perioden, menar du, när det var så stark kritik?
Ja.
Då du kände att det då liksom kom det ingen hit eller ingen
nej,
som...
Nej, men det känns som att det kanske hade varit bättre om media eller ja, men de här utredarna hade varit med en vecka i hallen och liksom tittat och sett hur träningen var och hur vi gjorde och istället för, ja jag vet inte, bara skriva.
Mm. Jag tror att en del av utredningen, om jag inte minns fel, var grundad på djupintervjuer med ledare och aktiva. Då får man vad folk säger, men det kanske inte var så att folk var ute och tittade.
Nej,
för du var inte
nej
sett...
men det är ju också svårt. Jag var under 18 då och i princip alla gymnaster var ju under 18. Så inga av dem var ju med i de här djupintervjuerna.
Okej, var det bara gymnaster?
Det var bara över 18 och det var typ...
Du var aldrig, du fick aldrig liksom bli tillfrågad att vara med på en djupintervju, nej?
Nej, och så att det var väl ungefär från kvinnliga AGE så tror jag det var två gymnaster eller någonting som blev intervjuade. Men, ja.
För det var ändå mot kvinnliga AGE, alltså artistisk gymnastik, som det var en stark, ännu starkare kritik riktat. Att framförallt att ledare och att ni pressades ni säger jag då utan att egentligen, men det blir ju så.
Ja, men du, ja.
Har du upplevt att du har blivit pressad för hårt någon gång?
Nej, alltså jag tror tvärtom att mina tränare håller mig tillbaka lite grann. Om jag skulle träna mig själv, då skulle jag nog pressa mig själv ännu mer.
Men du har inte någonstans på vägen liksom upplevt att det funnits en liksom omedveten press på dig att liksom göra saker som du känner nej, men det här vill jag egentligen inte, men jag gör det för någon annan vill det.
Nej, alltså det är ju jag tränar ju det här för att jag vill det och för att jag älskar gymnastik och ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, men du har inte känt det själv någon gång att det har varit situationer som har varit konstiga eller som du inte har velat liksom vara med om?
Nej, absolut inte. Jag känner mig väldigt trygg i ja, men liksom med mina tränare och med den här gruppen. Och, ja.
Kan det varit också, jag tänker om du ändå har tränat med din mamma så har du haft också en annan som omhändertagande syn från din ledarsidan liksom.
Ja, men precis, för mig har det ju alltid varit när jag var liten så tränade jag liksom med mamma och vi tränade ju för att det liksom var kul och jag hade liksom mina kompisar där och så att hela den här liksom pressade jag menar att tränarna ska liksom pressa och föräldrarna ska pressa har ju är för mig väldigt främmande i alla fall.
Har du sett något då, någon gång som du har reagerat på?
Nej, jag har aldrig sett någonting som liksom har känt konstigt eller så.
Men just den här kritiken som kom, kan du säga att det ändå har blev en utredning som ledde till något positivt? För man lyfter ju ändå på problematiken och har satt till massa åtgärder som gör att man ska ha bättre stöd för nutrition och psykosociala insatser. Att det finns en bättre, förhoppningen är ju nu då, att det ska finnas en bättre apparat kring många klubbar, eller som alla klubbar i landet. Kan du se att även om det var negativt mot den sport du älskar, att det ändå var bra? Liksom?
Ja, men jag tror att det var bra. Ja, men framförallt liksom att jag tror att gymnastikförbundet liksom hade någon kurs, tror jag, för alla ledare och sådana saker. Men sen så tror jag tror egentligen i så fall att det har blivit bättre för andra klubbar, för att jag tror att vi i Eskilstuna hela tiden har liksom haft det här, i och med att vi har haft SOK och vi har haft, så har vi liksom hela tiden, ja, men, haft hjälp med kost och med alla liksom olika bitar. Men jag, kanske för andra föreningar, att de har fått ännu mer hjälp.
Jag vet att vi skrev, vi hade ju också i Sportbladet en granskning där det hade varit ledare, föräldrar som hade använt nålar för liksom på barn och sånt där. När du läser de här då liksom riktigt dåliga exemplen som ändå bevisligen finns, både kanske inom gymnastiken och inom andra idrotter, ska jag säga. För det kan ju dyka upp inom fotboll, hockey och annat också, att man dåliga exempel, om man säger så. Hur reagerade du då?
Nej, men jag kunde inte tro att det hade hänt. Jag vet inte. Det var ju ingenting jag kände till eller någonting som jag vet fortfarande inte om det, vad det var för någonting.
Kan du tänka när du är utomlands och träffar gymnaster från andra länder, från liksom österländska länder och kanske Kina, liksom hur tänker du kring deras träningsmetoder?
Ja, alltså jag har aldrig varit i Kina och sett deras träning. Men man vet ju att de tränar väldigt hårt från att de är små, och även i Ryssland och liksom de här länderna. Men jag tror samtidigt att liksom, ja, samhället utvecklas ju, och det är liksom inte, jag tror inte ens i Kina att det är på samma sätt som det var för kanske 20 år sedan. Utan jag tror även där att det liksom, ja, men att det är lite mer mänskligt, eller vad man ska säga.
Är det det? För jag har funderat lite grann över, om man tittar på som konståkning och gymnastik, som när jag var yngre liksom, för 25 år sedan eller 30 år sedan, kändes som att det här, vi kommer aldrig kunna bli bra i det här Sverige.
Nej.
Men helt plötsligt så är vi där. Vi har systrarna Helgesson på konståkningssidan och du och laget härifrån som är topp. Känns som att Sverige ändå helt plötsligt är med i de här omöjliga sporterna, men jag får säga. Så är det den här utvecklingen, tror du, som har gått, att nu tränar ni, nu är det ändå lite mer på lika villkor liksom?
Ja, men det är det säkert, men jag tror också att det har ju mycket med ja, men hur vi tränar. Det är ju liksom, vi har ju i Sverige nu gått ifrån, förut så låg vi ju liksom på samma nivå som övriga i Norden, Finland, Norge och Danmark, men nu har ju Sverige gått liksom ifrån det. Så jag tror inte egentligen så mycket att det handlar om de andra länderna, utan jag tror att det handlar om oss.
Vad är det som Sverige har blivit så mycket bättre på då? Är det träning och kunskap?
Ja, det tror jag. Och att vi tjejerna som tränar nu är beredda liksom att verkligen jobba för det och träna. Jag tror att vi tränar mycket hårdare än vad Sverige har gjort förut.
Hur många timmar tränar du på veckan? Ungefär? Nej, kanske inte nu när du ska in i ett EM, men liksom.
Nej, men det är väl någonstans över 30 timmar i veckan.
Och det är klart att det är mycket och tufft. Hur mycket hinner du med annat? Hur mycket hinner du vara 20-åriga Jonna som ska ge sig ut på stan?
Ja, men just nu så tycker jag att jag hinner med det mycket jämfört med när jag gick i skolan fortfarande. Så att det är stor skillnad.
Vad gör du då? Vad har du för intressen utanför gymnastiken?
Men jag gillar att shoppa eller vara med mina kompisar. Då är jag oftast med mina jobbkompisar så här. Annars så tycker jag om att åka hem till Västerås och träffa familjen och sådana saker.
Har du syskon också?
Ja, två.
Ja. Yngre?
Yngre.
Ja. Som håller på med gymnastik?
Min lilla syster håller på. Men mest för att det är kul. Hon är inte riktigt på samma nivå som jag var. Men inte min lillebror. Han håller på med skolan.
Han håller på med skolan.
På skolan.
Ja. Ja, ja, men det är bra. Ja. Det är intressant om man kan hålla i det. Du, om man tittar där, vi pratade liksom ändå timmar och satsning och den resan som du har gjort. Hur mycket skulle du säga att du förändras liksom rent fysiologiskt? För du ser ju mycket mer muskulös ut nu än vad du gjorde bara tycker jag i London.
Men ja, kanske, nej eller? Men det är väl naturligt skulle jag säga. Det är, någon gång, även om man som gymnast liksom skjuter på puberteten ganska långt och, så måste man ju någon gång liksom gå från att vara flicka till kvinna eller vad man ska säga. Så att det är väl naturligt.
Och så är det inte bara muskler utan det är mer att Jonna har blivit liksom ja. ung kvinna istället. Ja,
ja men det tror jag.
Ja. Hur är den fasen då? För jag menar det är ju ändå, ni har ju kroppen som verktyg. Mm. Hur upplevde du den fasen att gå igenom det?
Lite blandat på vissa saker just i att man fick mer muskler och liksom mer spänn skulle jag säga att jag fått. Så att till exempel på fristående så har jag fått mer ja, men högre volter och så. Men sen så var det tufft när jag växte på längden i barren. Jag kunde märka att det, efter ett tag så funkade ingenting kändes det som. Men man hittar ju tillbaka till det också. Det är ju liksom bara vanesak.
Mm. Men var det just liksom längden som var utmaningen?
Ja, det tror jag.
Men det är ändå så att man skjuter på liksom, för så mycket träning. Det märkte du också att du kom du senare in i puberteten än vad dina liksom, gymnasiekompisar?
Ja, mycket senare skulle jag säga.
Ja. Då visste du vad det berodde på?
Ja. Men... Och det är också det är väldigt bra nu med än en gång med SOKs hjälp så jag tror en eller två gånger i året så åker vi upp till Karolinska. Så gör vi så här kroppsscreening.
Mm.
Så då så kollar de liksom att allting ser bra ut och så. Så det är väldigt bra om någon förälder är orolig eller varför är det så här och så här. Då liksom kan de säga att ja, men det är inget fel. Det är liksom ja, bra.
Mm. Och det är en naturlig del liksom, när ja, man tränar precis. Hårt att man kan skjuta på det. Men någonstans så knackar verkligheten en på ryggen liksom.
Ja, men det... Nej, men jag tycker inte att det har för mig liksom varit att helt plötsligt har liksom hela kroppen förändrats utan det har liksom gått successivt.
Mm. Om man tittar på internationellt så är det ändå så att alltså man har höjt åldersgränsen va? Och sen så är det, tror jag det kom en studie som visade på att så de som är framgångsrika och lyckas också på de internationella mästerskapen har en högre ålder nu än vad man hade för x antal år sedan.
Mm.
Det innebär att du behöver inte vara under barn och 15-16 för att lyckas gymnastik.
Nej.
Vilket vi ser ju också att du peakar ju liksom.
Ja.
Det är inte så att du är på slutet av din karriär nu, utan snarare har mycket framför dig.
Mm.
Hur skönt är det liksom, att veta det? Att ja, men det är inte slut när jag är 20.
Ja men precis, nej, men det är ju jättekul att det kan vara så. Det är, ja men även om min satsning just nu är mot 2016 så känner jag att jag fortfarande har mycket att ge och att det liksom känns inte som att det kommer vara slut efter 2016. Men ja, men hade det varit för några år sedan så hade det kanske varit slut efter 2012 redan.
Mm. Ja, men så precis.
Och då så känner jag väl kanske att jag inte... Då hade jag ju aldrig tagit ett EM-silver i 2013 eller ja, men då mina världscupsmedaljer nu eller sådana saker.
Tidigare år så här, när det har varit jag vet, Peking OS så var det mycket diskussion om de här unga kineserna som hade falska pass liksom.
Mm.
Kan du känna det någon gång under tävlat att det är orättvist om ni kommer 14-15-åriga jättesmå givetvis då barn liksom, som på ett sätt kanske har lättare då att genomföra vissa moment.
Ja, nej men alltså man ser ju alltid de här unga juniorerna som har ja, men som är väldigt duktiga och så, men man vet ju att de tränar ju också hårt precis som jag gör, så att det är aldrig så att man liksom missunnar någon deras framgång eller vad ska
jag
säga.
Jag tänkte mer att man kan bli lite så sur att vi ska liksom om
ja, det är klart man kan bli, det är precis som jag blir sur på Veronica. Hon har varit borta jättelänge, sen kommer hon tillbaka ja. Och kan köra jättebra, men det är liksom Nej, men det är mer att man inte är sur på riktigt, utan ja, man gör det med ett vad ska jag säga, ett leende på läpparna eller.
Kan du ändå komma in nu och nu då och känna liksom, men nu är jag snart 20 år liksom, stark liksom och stor och erfaren liksom, att du har ju en annan kanske liksom en annan kropp, en annan liksom, en annan gymnast än vad du var för 4 år sedan.
Ja, men absolut, det har varit ute och tävlat väldigt mycket. Jag har liksom haft den förmånen att varit hel ganska mycket och kunnat vara ute och tävla mycket, så jag har mycket erfarenhet och jag känner väl liksom att jag vet vad jag kan och att jag kan liksom gå in på tävling med ett självförtroende, och jag vet att ja, men folk vet mer och mer vem jag är och att ja, vad jag kan och sådana saker.
Jag bara återkoppla så ändå när vi pratade, du var inne på Karolinska där och att man har koll, men just mat och ätstörningar och sånt där liksom, som är vanligt inom, skulle jag säga att det är inom alla idrotter liksom, för tjejer så. Hur har det varit för dig? Har det någon gång varit någon svårighet?
Nej, alltså jag har ju hela tiden haft liksom den här supporten och men från SOK med att få äta här ute och pratat med dietist om vad, liksom, vad som är bra att äta. Och, så jag har hela tiden haft mer inställningen liksom att man ska äta liksom för att orka och för att prestera, för att jag hela tiden vill göra bra i liksom på träningen varje gång.
Då kan du känna, jag känner det nu själv, kan du känna liksom just när man är gymnast så att man hamnar lite ibland i ett försvarsläge liksom, för det man, våran syn på gymnastiken är kanske inte likadan som den är på damfotboll eller längdåkning. Charlotte Kalla som tränar som en galning liksom, och är jättenoga med mat och sömn liksom. Hon behöver inte sitta och...
Nej, men det är ju så. Det är ju, men det är väl också en av nackdelarna som har blivit efter liksom allt, alla skriverier och så, att naturligt så har det blivit så att vi i intervjuer och så liksom har varit tvungna att verkligen intagit ett försvarsläge. Och liksom man vill ju verkligen göra, man vill ju verkligen att det liksom ska få fram någonting positivt i media, istället för att det alltid är det här negativa. Och så som man, ja, framförallt efter skriverierna där, att man verkligen fick tänka på vad man sa och verkligen ville, ja, men jag tror ibland att det inte blev bra för att man verkligen behövde ta den här liksom försvarsställningen.
För om man tänker ur ett hälsoperspektiv så vore det väl jättebra om alla kids som sitter framför sina datorer var 1 eller 2 timmar i gympasalen varje vecka.
Ja,
och det är ju en väldigt allsidig sport liksom.
Ja, men verkligen, och jag tror att de skulle tycka att det var väldigt kul. Det är ju en väldigt populär sport och det är väldigt många som håller på med gymnastik, men de flesta håller väl liksom på mer liksom en breddgymnastik. Och det är väl därför sen så blir den här kritiken mot den här övre toppen liksom.
Bara för vi tror att ni håller på med massa hemligheter här, när ni bara tränar väldigt, ja, väldigt hårt, eller hur?
Ja,
så kan det bli, men vi vet ju också att ni är flera där som har haft stora framgångar, och det får man inte utan att lägga ner den tid och energi och envisheten som du verkar ha fått medfört i alla fall liksom.
Ja.
Och då får man ta lite blåsa. Du, jag måste bara fundera på hur gör du när du klipper dem där? Du kan ta bilder, det gör inget om du låter. Men hur just när, om du börjar klippa dem där, börjar det blöda då?
Nej, för det här är ju liksom, vad ska jag säga, det är ju dutt liksom. Ja. Det finns ju ingen känsla i de här. Så att,
men jag tänker inför ett mästerskap så kan du inte liksom, eller du känner inte det när du kör liksom, för du blir så, då är det så mycket adrenalin och så.
Ja, och oftast när man väl är på tävling då kör man inte lika mycket heller, så att då har man oftast inte så ont, annars så kör man lite silokain in i händerna och så. Men sen när man väl, ibland har man liksom tävlat med ett stort sår utan att man har känt någonting, för att när man väl kör så tänker man inte på det.
Hur är det i övrigt i belastningsskador? För jag menar, det finns ju alla idrotter. Mm. Och gymnastiken är väl inget undantag där. Liksom. Har du, men du har klarat det bra. Liksom. Var,
ja.
Är det att du har liksom också kört väldigt allsidigt då, som gör att du har sluppit?
Ja, men... precis, men det är ju... alltså man har ju alltid... ibland liksom någon form av känning någonstans. Mm. Men just nu så känner jag mig väldigt bra och...
inte ont.
Nej, nej. Så att det ska... det känns väldigt bra att liksom verkligen kunna träna på nu den sista tiden. Mm. Utan ja, men att behöva hålla igen allt för mycket.
Det här med att inte visa smärta. För jag menar, det är klart att det, eller att man är trött liksom. Det är klart att det är, som är jättetrött i slutet av program eller... så här, hur har du lärt dig att hantera det?
Det är väl också, jag ska säga, från att man började tidigt så är det väl alltid det här att man ska, när man kör på fristående, att man ska le mot domarna redan då, så börjar man ju liksom någonstans att liksom, man måste visa ett bra... men det är ju... alltså egentligen så tror jag inte att det är, de tittar så mycket på det. Nej. Men det är väl... det är ju mest på fristående där man ska ha det här liksom artistiska, att man ska fånga domarnas uppmärksamhet och så.
Ja, för barren är det liksom så, ja, så det går ju svårt att...
nej, de tittar ju inte nej. på mitt ansikte när jag kör.
Nej, men de tittar på andra som uttrycker i, alltså hur sträckta brister, ja, och liksom hur kroppshållningen är, och det är ju också en del. Du måste vara superstark i din kårmuskulatur.
Ja, men det är vi nog bland de starkaste, skulle jag säga, bland idrotter, just i mage och rygg och så.
Och orka hålla. Precis, en annan sitter liksom säckar ihop. Liksom. Sitt, du är rakryggad hela tiden. Du har aldrig trott i ryggen.
Nej.
Nej. Men vad fantastiskt egentligen att ha med sig det. Genom livet. För det är ju... många som sitter framför datorer skulle nog behöva stärka upp lite.
Mm.
Så att det, är det någonting... i din träning de senaste åren som ändå du känner varit avgörande liksom, rent så fysiskt eller tekniskt liksom, in mot de här framgångarna?
Nej, men det är väl mycket att jag har jobbat i barren väldigt mycket. Och att jag har blivit mycket starkare i barren. Man skulle säga att 2011 så fick jag en ny barserie. Som då, det var liksom då jag gick från, man ska säga, medium till att verkligen, ja, men ens få en svår barserie. Och det steget var väldigt tufft. Det var liksom väldigt jobbigt att komma igenom den barserien. Och sen har jag sedan dess haft liksom svåra barserier som har gjort att jag liksom har fått en väldigt bra fysik. Och att jag liksom har blivit väldigt stark i bar.
Och det tar år att bygga det. Det gör man liksom inte, man går inte från 12-13 rätt upp, utan det tar kanske lite tid att bygga den styrkan. Är du aldrig rädd någon gång? Alltså finns det ett moment som är rädd, det är fel ord liksom, för du håller på med det här idag, men du förstår vad jag menar. Det finns moment som är liksom...
men det är klart att när man testar en ny övning ibland, och ibland när man ska testa en ny övning så vet man precis hur man ska göra, och då är det inte läskigt. Men ibland så kan man inte riktigt i huvudet eller i kroppen känna hur det ska bli. Och det är väl då i så fall det kan bli läskigt. Men det var ju värre när man var liten, tyckte jag i alla fall. Så att saker kändes läskiga, det känns inte som att det är liksom ett problem längre. Utan nu så vet man liksom vad man kan, och man har mycket bättre koll på sina saker. Och
hur trygg är du på bommen? Jag ser den här bakom din rygg. Ja. Hur trygg är du på den? För det känns ju verkligen som att det är en säkerhet. Liksom, att våga lita på att man vet vad man har. Liksom.
Ja, men precis. Och det är ju... just nu så känner jag mig väldigt trygg på bommen. Att jag verkligen... jag vet att jag kan de sakerna jag ska göra. Och det liksom... känns bra när man
hoppen
kör.
Känns inte lika... att göra hopp är inte lika säkert för dig. Jag tänker inte på bommen, utan jag tänker på...
vad är redskapet då? Men jag känner mig ganska säker på det också. Mm. Det känns som att faktiskt att jag är väldigt säker på mina saker nu inför EM. Så.
Det låter bra.
Ja.
Då önskar vi lycka till där.
Ja, tack.
Och tack för att du tog dig tid mitt emellan världscup och mästerskap.
Ja, det var så lite så. Thank you.